Galaterbrevet är ju ett på många sätt spännande brev och kanske också delvis ganska svårtolkat. Det är ju skrivet i affekt kan man nästan säga. Paulus är arg och upprörd och besviken och ledsen. Han har hela registret av känslor igång när han skriver det här brevet. Och det handlar om viktiga saker. Det är därför som man är upprörd. Och om vi tittar i brevets början så ägnar han ju inte många rader åt att hälsa och önska nåd över läsarna, utan han stökar undan det på kortast möjliga distans. Och så går han över till själva ämnet. Sjätte versen. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse. Starkare än så kan man knappast börja. Och man kan ju tycka med vad rätt förbannar han någon. Om jag skulle stå här och säga att alla som predikar på något annat sätt än jag ska vara under förbannelse, så tror jag ni alla hade rest till och gått hem. Men Paulus vet att här gäller det liv eller död. Det är så viktigt det han har att skriva eller säga. Han hade ju själv varit i Galatien och grundlagt de här församlingarna. Och väl sedan fått höra ryktesvägen på något sätt att det evangelium som han hade predikat, det var ersatt av något annat. Och det var säkert inte så att man hade ersatt rubb och stubb. Man hade nog inte börjat med Buddha eller något annat, utan det var nog fortfarande Kristus. Men det fanns ändå en avgörande skillnad. Och det är den skillnaden som det här brevet handlar om. Frågan om liv och död i läran. För ibland så kan det ju vara så att man tycker att håll inte på att gneta med läran. Det är bara hårklyverier och låt oss istället ta varann i hand och bekämpa det som är vår verkliga fiende, nämligen djävulen. Och inte hålla på och bråka med varann. Men Paulus bråkar. Och han menar att han gör det med all rätt. Och vi ska ta reda på vad den rätten består i. Vad var det de hade glömt? Vad var det de hade tappat bort? Vad var det som hade blivit ersatt av något annat? Det dröjer ett tag i brevet innan man får riktigt klart för sig vad bytet gällde. Så vi bläddrar till femte kapitlet och läser fyra verser i början där. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Se, jag, Paulus, säger er att om ni låter omskära er kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. Jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Åh, så skönt, säger vi. Så underbart. Det är ju inte vårt problem det här. Alla som är omskurna kan räcka upp en hand. Och vi kan ju undra istället, vad är det för ett slavok som Paulus talar om? Vad är det för ett slaveri? Och vad är det för frihet? En frihet har gått förlorad i Galatien. Och den friheten är lika med liv. Och förlusten av den friheten är lika med död. Och det är på ett sätt inte så hemskt svårt att förstå. Därför att all kärlek måste vara frivillig. Det jag tvingar dig att göra, det kommer du inte att kunna göra av kärlek. Utan om du ska bevisa mig kärlek så måste jag lugna ner mig tills du hittar på dig själv. Den friheten måste du få lov att ha. Annars har kärleken inget utrymme. Och utan kärlek finns inget andligt liv. Eftersom livet består just i kärlek. Vad är det för ett slavok? Ni försöker bli rättfärdiga genom lagen, skriver Paulus. Och det var alltså det som hade hänt. Man hade blivit lagisk, eller det hade blivit lagiska. Och det är kanske viktigt för oss att vi förstår varför det inte går att bli rättfärdig genom lagen. Därför att när man hör talas om rättfärdighet så tänker man att ja, det måste ju handla om att leva rätt helt enkelt. Att du gör det som är rätt och tänker det som är rätt och ja, så blir det rätt och så blir det bra. Och det är alltså det som Paulus säger, att det är omöjligt. Det är inte svårt, utan det är omöjligt. Och om man försöker så förlorar man livet i Kristus. Att bli rättfärdig genom att studera och praktisera gärningar. Det är ju att ha en rad principer, en rad ämnen att leva upp till och att försöka att göra så gott man kan. Och man tänker nog i början så här att ja, man lär sig nog lite i stöten. Så småningom så lossnar det och det blir lättare och lättare. För man får ju goda vanor och goda rutiner. Istället är det så att var och en som har försökt vet att det blir värre och värre. Det blir inte alls lättare och lättare, utan det blir svårare och svårare. Och det kan liknas vid att köra ner i ett träsk. I början så går det fort och bra. Men ju längre du kör ut i träsket, desto mer sjunker ekipaget ner till axlarna och du kör fast. Därför att det här är alltså inte alls så lätt som man tror. Utan ju svårare det blir, desto mer motbjudande blir det också. Och man drabbas av fördömelse. Tänk att jag inte klarar det här. Alla andra klarar ju detta och inte jag. Jag är säkert en väldigt usel människa och jag är en dålig kristen. Och det där kan man ju se ibland när, när människor kommer till tro, inte minst om de gör det lite dramatiskt. Raggarkungen kommer till tro och blir andedöpt på en gång och börjar profetera och så här. Åh, han är ju glad i Gud så det bara sjunger om det. Men så småningom så blir han längre och längre i ansiktet. För att han får ju fler och fler principer att leva upp till. Fler och fler saker att göra. Fler borden och fler måsten. Och ju fler de blir, desto tyngre blir det. Och kraften sinar mer och mer.